Tulkkaan Aimo Koskelon puheen ruotsin kielelle. Guds frid som övergår allt mänskligt förstånd, bevare er, era hjärtan, era själar, i Herren Jesus Kristus. Som inledning till mitt tal ska jag läsa en text från det gamla testamentet som är nedskrivet i den andra konungaboken, den femte kapitel, 17 verser från början. Nainan, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som herren hade gjort arméerna segerrikare. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arméerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Namans hustru och en dag sa hon till sin matmor: "O, om min husmoder bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska." Naman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. "Far du dit", sa merkungen. "Jag ska skicka med dig ett brev till Israels kung." Naman gav sig iväg och tog med sig 10 talenter silver och 6000 sicklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till kungen av Israel. Där stod: "Med detta brev sände jag min tjänare Naman till dig för att du ska bota honom från hans spetälska." När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade: "Är jag då en gud med makt över liv och död, eftersom han skickat till mig en spetälsk och begär att jag ska bota honom? Ni märker hur han söker sak med mig." Gudsmangen Elisa fick veta av Israels kung hade rivit sönder sina kläder. Då sände han bud och frågade kungen: "Varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig så ska han inse att det finns en profet i Israel." Och Naman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elisas port. Elisa skickade ut en man till honom med denna uppmaning: "Far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden så ska din hud bli läkas och du ska bli renad." Men Naman gick därifrån i vredesmod och sa: "Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och framföra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska." Är inte Ammana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. "Fader", sa de, "om det hade varit något profeten begärt av dig, nu hade du nog gjort det. Det är så större anledning när han bara vill att du ska bada för att bli renad." Naman for då ner och doppade sig 7 gånger i Jordan, så som gudsmannen hade sagt. Då läkte hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände sig tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick fram till honom och sa: "Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Men Elisa svarade, så sant Herren lever, han som jag tjänar, det kan jag inte göra. Och fastän Naaman försökte övertala honom, vägrade Elisa att ta emot någon gåva. Då sa Naaman, låt mig ta så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära offer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren. Denna långa text är en helhet där en man som heter Naaman är överbefälhavare från Armenien, som var mycket mäktig. Han hade timlig makt. Han var mycket framgångsrik krigsman. Och under dessa krig hade han fått en stor rikedom och även fått en stor uppskattning från sin konung. Men denna man, den är överbefälhavare, hade blivit sjuk i en sjukdom som man på den tiden kallade spetälska. På denna tid kallas man denna sjukdom för lepra. Men här finns också en andlig bild när Bibeln säger att spetälskan följde synden. Han var alltså sjuk av synd. Han hade säkert försökt använda de olika möjligheter som fanns för att läka denna sjukdom och att läka sitt samvete som fanns tillgängliga i hans rike. Men ingenting hjälpte. På en krigsresa som den hade gjort till Israel, när det kom därifrån, så tog de med sig en liten flicka, säkert mycket människor och mycket rövare saker, mycket saker, och även denna lilla flicka. Och denna flicka kom i tjänst hos Naamans hustru. En piga, säger Bibeln, och denna flicka var troende. Vår text berättar om hur denna lilla flicka såg och hörde sin husbondes nöd. Då sa hon till Naamans hustru, där i Israel finns en profet som kan befria människan från spetälska och från synden. Den här lilla flickan som hade blivit fängslad, som hade blivit slav. Hon var inte bitter över sitt tillstånd. Som troende, när Gud leder vår väg på olika sätt än vi själva kan tänka eller planera, vi har själva ritat en karta för vårt liv, men Gud kan leda oss på en annan väg. Vi bör inte bli bittra gentemot Gud. Denna unga flicka, hon såg överbefälhavaren, hon såg hans nöd, hon såg hans själs tillstånd, och hon sa, där i mitt fädernes land, där varifrån ni har hämtat mig, där finns en person som skulle kunna hjälpa dig och läka dig. Detta måste ha varit det sista halmstrået för denna överbefälhavare, och han fattade tag i det. Han hade kanske redan använt alla möjligheter som han hittat, som fanns att tillgå för att han skulle försona sig med människor och med Gud. När Naiman hör detta så går han till kungen och berättar att denna flicka från Israel har sagt på detta sätt. Och kungen säger: far dit och jag ska skicka ett brev till Israels kung, ett rekommendationsbrev där jag säger att denna kung, Israels kung, skulle ta hand om dig på ett bättre sätt. Här var det alltså en kung som skickade ett brev till en annan kung. Vi gick alltså på det timliga maktnivån, på den allra högsta nivån som finns. Och vad hände då? Detta följe förberedde sig för att åka. Bibeln berättar inte hur många det var. Men resan var lång, vägarna var dåliga. Det kanske handlade om flera veckors resa. Man var tvungen att förbereda sig. När Naiman åker iväg, Bibeln talar om tre saker som han tar med sig. Han tar med sig jättemycket rikedomar, det vill säga pengar. Han tog silver och guldpengar. Och dessutom tog han 10 högtidsdräkter. När han tog dessa högtidsdräkter, men här kan man ha en andlig bild av att han hade alla Syriens och han hade med sig 10 stycken olika avguda dyrkare med sig för att han sen skulle kunna välja rätt självrättfärdighetsdräkt, klädnad, när han skulle träffa den här profeten. Det kommer fram så småningom till Israels kung. Och när han ger detta brev till kungen, rekommendationsbrevet, när kungen läser det så blir han arg. Här, man berättar här att han rev sina kläder och ropade: är jag en gud med makt över liv och död? Det är tydligt att Syriens kung nu försöker få igång ett krig mellan oss och Armenien. Men då fick profeten Elisa, en troende man, en predikant, som Israels kung tyckte om. Han hörde talas om denna händelse. Han skickade hälsningar till Israels kung och sa: låt den här armeniske överbefälhavaren komma till mig. Då ska han inse att det finns en profet i Israel. Och detta följe åker då hem till Elisa och Elisas hem. Och på den här resan så funderar denna spetälska man och funderar: vad ska nu Elisa göra med mig nu när jag ska träffa honom? Om vi tänker oss idag, om det finns någon sådan här på sommarmötesfältet eller som lyssnar på radio eller internet, en människa som söker frid till sitt hjärta, någon som kan jämställa sig själv med Naiman. På detta sätt har jag också gjort i mitt liv. Jag har sökt frid till mitt hjärta. Jag har sökt efter Guds nåd. Med ditt hjärta så vet du att du ännu inte har hittat det. Har du gett olika villkor till Gud, att Gud borde göra på detta sätt för att göra dig fri på det, eller har du gått till Gud och framför Gud med ett fritt sinne och sagt: Gud, här är jag, en syndig människa, var mig nådig, var nådig över mig som är syndig. Nej, men han hade villkor. Han tänkte, när profeten Elisa, när jag kommer med min vackra, vackra vagn, så kommer profeten Elisa ut från sitt hus. Och han kommer säkert med sin hand på min kropp och ropar till Gud, för han var van med detta. Många avgudadyrkare hade ropat till sina gudar, men han hade inte fått hjälp. Hans tanke var alltså att de kommer ropa efter hjälp. Han kommer att lägga sina händer på mig och jag kommer att bli frisk. Och sen fortsätter jag min resa. Men när vagnen kom fram till Elisas hem, där kom en budbärare och sa: kör till Jordanfloden och doppa dig 7 gånger, och när du reser dig upp efter den 7:e gången så kommer du bli frisk och din hud kommer att bli som barnhud. Han hade väntat sig att han skulle få klä på sig någon av dessa 10 dräkter som han hade tagit med sig. Han hade förberett sig för att ge sin hela, allt han ägde som han hade tagit med sig, för att bli frisk och för att få frid till sitt sinne. Men vad hände då här? När han hör detta bud som han får från Lisas tjänare, så förstår han att det inte är så, kan bli mycket arg. Jag måste alltså doppa mig i Jordan. Vad är Jordan? I Guds rike är det en nådeflod som strömmar i Guds rike. I det gamla testamentet säger man att det strömmar så lågt på golvet att det även den som har minst krafter, den mest syndiga, kan böja sig ner och tvätta sig i denna nådeflod. Denna flod är klar och den blir inte smutsig av synd, utan den renar. Och när han ser på denna flod, på denna nådeflod, Jordans flod, så säger han: i Syrien har vi, eller i Armenien har vi också bra floder, Ammana och Parpar, floderna i Damaskus. Det är ju det klaraste av alla floder. Dessa självrättfärdighetens floder som han räknat upp, där kan inte en syndig bli ren. Men när han såg på Jordan, som så anspråkslöst flödar fram med hans förstånd, var det omöjligt för honom att förstå att jag ska doppa mig i denna flod och på så sätt få mina synder förlåtna. Men hans människor som var med honom, följeslagarna, talar till Naiman och säger, de kallar honom fader. Om profeten hade begärt något offer eller något arbete från dig, så hade du gjort det. Om man hade frågat om ett självrättfärdighetsarbete för att bli fri, så hade du så redan gjort det förstås. Men när denna profet Elisa ber dig att gå att tvätta dig i Jordan, så är du inte klar att göra det. Är det inte desto större anledning när han bara vill göra att du, när han bara vill att du ska bada för att bli renad? Det här är det stycket som mände människans förstånd stannar upp. Hur kan det vara möjligt att jag skulle få försona mig med Gud och med människor enbart av nåd utan gärningar? Bibeln säger, ni har blivit saliga av nåd, inte av arbete, så att ingen utav er skulle skryta eller förhäva er. Kära mötesgäster, är det inte en stor himmelsk gåva att vi av nåd skulle få tro? Och vi behöver inte tro någonting annat än våra egna synder förlåtna. Vi behöver inte bättra oss för grannens synder, inte vänners synder, inte folkets synder, utan bara jag orkar bättra mig från mina egna synder. Gå för mina egna synders skull in i ljuset inför Guds ansikte och bara tro för min egen del evangeliet. Som här ni kan läsa framför mig, min Herre och min Gud, att jag själv skulle få äga detta evangelium. Naiman lyssnar. Han lyssnar till sina följeslager och åker till Jordan. Han går ner i floden 7 gånger. Och när han den 7:e gången, 7 är ju fullkomlighetens tal, och när han reser sig upp efter den 7:e gången, så reser han sig ren. Han är inte längre synden. Synden är försonad. Vad tänker han? Han åker inte till Syrien, utan han åker till Elisa. Han går fram till honom och tackar honom och säger, nu vet jag att det finns inte någon Gud på hela jorden utom Israel. Du kära vandringsvän, du som har funnit Guds rike, du som har fått bättringens nåd efter att ha letat en lång stund, när Guds rike har förkunnat för dig att du får tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod, kände inte du på samma sätt som när man kände här? Jag vill följa livets Herre Jesus Kristus. Och på samma sätt som vi som fått bevaras i barnatron, vi har fått uppleva denna samma sak så många gånger. När evangeliet har fått tvätta våra hjärtan. Min Herre och min Gud, jag vill följa denna grupp, detta Guds rike ända till slutet. Med det löftet att oavsett hur det känns eller ser ut, när man åker alltså hem till Elisa och säger: nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av mina tjänare. Naiman var så glad och han sa att jag vill att du ska ta emot denna gåva. När du har renat mig så får du här lite guld och silver. Och Elisa säger: så sant Herren lever, han som jag tjänar, det kan jag inte göra. Varför gjorde han inte det? För evangeliet är inget man kan handla med. Det är ingen vara som man kan köpa med pengar. Utan när Gud får öppna människas sinne och när Guds rike predikar evangelium till den som ångrar till hans eller hennes hjärta, så faller en frid över detta hjärta, och detta går inte att köpa, utan från detta rike så erbjuder man denna frid utan pengar och utan pris, för att ingen skulle behöva tänka under denna tid eller denna dag att jag har inte råd att tro. Vad är det som håller kvar dig utanför Guds rike? Är det inte din egna ära, din självrättfärdighet som du kan vara omringad av? Men lyssna, denna dag är nådets bord dukat framför dig. Du behöver inget annat än att doppa ner dig i Jordanfloden och bli renad. I Guds rike räcker nåden för dig som är syndig. På detta sätt är det, och detta evangelium har räckt även till dig, min kära broder och syster, min vandringsvän. Ända till denna dag har det räckt. Jag har blivit så tilltalad av det bibelstället. Den man som blev nedslagen och naken, och han blev upplyft av den barmhärtige samariten som tog honom till ett till hem, och han sa: jag betalar för dig, om du behöver mer så kommer jag betala när jag kommer tillbaks. Här i Guds rike har Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. Här i Guds rike har man inte satt någon gräns eller något mått på hur mycket, utan i detta rike har man alltid förlåtit alla synder till den som ångrar sig. Du som har förirrat dig utkanten av detta rike genom denna text idag, vill Gud framförallt kalla på dig, ödmjuka dig, gör bättring och tro evangeliet. Här är Guds rike, här finns friden, här finns glädjen, här finns evangeliet närvarande. Även om det är ett rike som kämpar, så finns ett djup frid här. Så som Herren Jesus Kristus själv sa till de sina: min frid giver jag er. Jag ger inte på det sättet som världen ger. Var därför inte rädda. Var inte rädda, mina kära, för denna tid. Gud tar hand om dig och mig. Och sen i våran text så står det: Elisa ville inte ta emot denna gåva. Och då säger Naiman: låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer dina tjänare inte att frambära brännoffer till slaktoffer för några andra gudar, bara till Herren. Vad betyder detta? Hur hade evangeliet påverkat Naiman? Han åkte inte på sin färd från Israel för att få evangeliet. Han fick denna skatt och sen åkte han. Utan han ville också ha han tog med sig jord. Han tog med sig Guds rike. Han ville åka och följa Herren Jesus Kristus i läran, i livet och i lidandet. Kära vandringsvänner, bröder och systrar. Jag vet att vid radion och vid internet finns det så många som skulle vilja komma hit idag till detta möte. Ni kunde inte komma av timliga hinder eller av sjukdomar från den himmelska fadern. Tar inte nåden slut. Han vill speciellt idag komma ihåg dig här i Guds rikes flod. Där finns också din kraft, och i evangeliet finns din kraft. Du får också tro till den stället där du befinner dig. I Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Och kära vandringsvänner, förbli troende så här idag. Alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod. För här finns våran kraft i mitten av denna värld. Vi kommer inte av denna världen. Vi är i världen. Vi är Guds barn och vi är dyrbart frälsta med Guds sons blod. Och på grund av detta så lönar det sig att vandra i detta rike. Det lönar sig att åter och åter igen doppa sig i Jordans flod. Att ta hand om sina sår i Guds rike. Guds församling är som en omsorgsfull mor. Vi ber om detta för vår egen del. Att denna omsorg skulle duga för oss. Att vi inte skulle se det förgivet. Förbli så här i den gode Gudens nåderika omsorg. Och jag som har talat så mycket om denna text, jag vill fråga: får jag också tro mina egna synder förlåtna? Jag vill tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.